Det är en bön till dig, Jesus, som vi synger här. Att vi får vara på den platsen där du får uppenbara dig för oss. Där vi får känna dig och kan få växa i nåde och kännskap till dig. Herre, välsigna oss denna timen idag för oss i ditt namn. Amen. Det var vers 6, Romerne 4:6. Men för att vi går igen in på det, en översikt över kapitlet. Alltså, vi kan sätta streck under orden av tro. Det innehåller i kapitel 4. Det handlar om rättfärdiggörelse av tro, akkurat som avsnittet föran, 3:21-31. Men i det avsnittet föran är det själva rättfärdiggörelsen som är understreket. Här blir det av tro. Och så kommer då vidare 5:1-11 som en konklusion. Det ser du av första sättningen. Då vi alltså det är en konklusion. 5:1-11. Där får vi sammanfattat vad det innebär att vara rättfärdiggjort av tro. Så där sätter vi streck under allt samman. Rättfärdiggjort av tro. Och så kommer kapitel 5, vers 12-21. Där har vi om hela rättfärdiggörelsens grundlag och formål. Nämligen stedfortredelsens hemlighet. Det avsnittet där, kapitel 5, 12-21, är icke utan grund blivit kallt för Romerbrevets höjdepunkt. Det är ett väldigt avsnitt. Men jag vill säga det gäller vart eneste vers här också. Men först får se det. Vi går till kapitel 4 igen. Alltså det handlar om det att det är av tro. Och där faller det tre avsnitt. Vers 1-12. Det är av tro, icke vid gärningar. För att säga det kort. Det var vers 1-12. Vers 13-17. På den måten måtte frälsen ordnes. Alltså vid tro och icke vid gärningar. För att icke det hela skulle stranna på villkor som vi icke kunde uppfylla. Och så kommer det tredje avsnittet, vers 18-25. Abraham som alla troendes förebilde. Vi hade sett på de första verserna till och med vers 5. Och så hade vi varit så vitt borta i vers 6. Således prisar oss och David det människa salig som Gud tillregnar rättfärdighet utan gärningar. Salig är de vis överträdelse är förlatt, vid synd är skjult. Salig är den man som Herren icke tillregnar synd. Det är vers 6-8. Viss vi någon gång skulle se det finnes en definition av vad rättfärdiggörelse är, så är det dessa ordna. Det står i vers 6. Gud tillregner människa rättfärdighet utan gärningar. Alltså jag blir tillregnet det som jag icke har. Det som jag icke är. Det vill säga utan gärningar. Utan att det finns i mitt liv och i min person. Blir det tillregnet mig. Det däremot som jag är, det blir icke tillregnet mig. Min synd är skjult, salig är den vis överträdelse är förlagt, min synd är skjult. Salig är det människa som Herren icke tillregnar misgärning, står det i salme 32. Och hvis du ser på överskriften till den salmen, och du ska märka det att i salmenes bok hör överskrifterna med till budskapet. Så står det av David, en läresalme. Salme 32 är gett till undervisning. En väldigt viktig undervisning om hur människorna får syndernas förlåtelse. Aposteln gör bruk av denna undervisning här. Så pekar han på denna dubbelte kännsgärning. Det är två sidor av samma sak. Den som er tilregnet rettferdighet, han er ikke tilregnet synd. Og motsatt. Den som ikke er tilregnet synd, han er tilregnet rettferdighet. Og det som da David legger vekt på, sier Paulus, er at Herren tilregner rettferdighet uten gjerninger. Det er mange som misforstår, eller om jeg tar i parentes her, angående salmet 32. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i viss ånd det ikke er svik, står det. Den siste setningen der, og i viss ånd det ikke er svik, den blir ofte anført som en betingelse for det som står foran. Etter den hebraiske tekst står den som en følge, som en virkning, ikke som en betingelse. Salig er det menneske Herren ikke tilregner misgjerning, og følgelig i viss ånd det ikke er svik. Det er nok så viktig å være klar over det, for det går an å tale slik ut fra salme 32 at den stenger veien for ærlige sjeler. For det er den som er av sannheten, og den som ser på seg selv, han ser noe som Guds hellige lov har avslørt om vårt gamle menneske. Vi er ikke sannferdige, vi mennesker, av naturen. Jeg må bare innrømme det om meg selv, altså. Det er ikke det at jeg vil lyve, og forhåpentligvis ikke går omkring og lyver heller. Det har jeg da lagt stor vekt på ikke gjøre. Men det står allikevel i Guds ord. Jeg kan henvise til for eksempel, det er vel i salme 116:11, er det ikke det? Jeg sa i min angst, hvert menneske er en løgner, står det. Er ikke det 116:11? Se til at det ikke narrer dere med henvisningen. Ja. Og så står det i salme 62, og hvis jeg ikke tar feil, så er det vers 10. Bare løy, bare tom. Ja, bare løgn av mannens sønner, de er tomhet, alle sammen, og så videre. Dette er noe som går igjen i alt det som Guds ord sier om hva vi er i oss selv. Et menneske som da får Guds ånd i hjertet og begynner å se seg selv, han blir alldeles fortvilet over dette, at det er så mye småfusk og fanteri med meg. Jeg kan ikke stå for en hellig Guds ansikt og si jeg er et ærlig menneske. På Guds hellighet kan jeg si det. Har han fått se det om seg selv, og så får høre i viss ånd det ikke er svik, så vil en ærlig sjel si, ja, men når kan jeg si det om meg selv da, at det ikke er noe svik i meg? Før jeg vet ordet av det, så kan jeg kanskje narre meg selv. Så tør han ikke ta til seg dette som salme 32 forkynner. Og så kommer det tvil om en kan være blant de menneskene som Herren sier om, salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Legg merke til at apostelen Paulus tar ikke med den setningen her i Romerne 4, og i viss ånd ikke er svik. Han kjenner den godt. Hvis den setningen hadde vært en betingelse, da kunne ikke Paulus ha sløyfet den. Da ville det jo simpelthen bli sitatfusk. Men er det noe Paulus ikke gjør, så er det å huske med Guds ord. Nei, det gjør han ikke. Han tar den ikke med, ikke fordi Paulus ikke er enig i det som står i salme 32, men fordi her er ikke tale om en betingelse. Herre, tvärtom tala om en stor välsignelse som de människorna får. Att Herren renser vår ånd för svik med sin helige ånd när han inte tillägnar oss våra missgärningar. Innan jag tagit en liten parentes om psalme 32 kunde jag ta en ting till som jag erfaringsmässigt från själesorg vet våller ärliga själer vanskeligheter stundom. Gläd er i Herren, i rättfärdige. Det där är sista delen i slutet av psalmen där. Är detta i rättfärdige? Ja, visst är nog bara var rättfärdig, säger man då. Visst jag visste att jag var rättfärdig för Gud. Men hvordan ska jag kunna veta om jag håller mål för Gud? Där brukar det hebraiska språket ett ord för rättfärdig som egentligen betyder att vara blivit rättfärdig med hjälp av en annan. Vi har ju kunnat medlet att översätta det med till norsk. Men det är det man kallar en hifilform på hebraisk. En är rättfärdig med hjälp av en annan. Och skriften uttrycker sig uhyre nöjaktig. Vi kommer alltid tillbaka till detta. Och det visar igen att när aposteln Paulus brukar psalmen 32 här och citerar den. Salig, David priser det människa salig som Gud icke tillregnar eller som Gud tillregnar rättfärdighet utan gärningar, så är det i fullt samsvar med nettopp det som är skriftens mening. Det är en adekvat gengivelse av tankegången i psalm 32, sedan ordlyden är något annorledes. Salig är den vars överträdelse är förlatt, vars synd är skjult. Salig är det människa som Herren icke tillregnar. Synd står det här. Missgärning står det i psalm 32, men det kommer ut på ett. Det är två forskjelliga ord för synd. Alltså ska vi definiera vad rättfärdiggörelse är, så är det att bli tillregnat det jag icke är och bli fraregnat det som jag är. Eller för att se det på en annan måte, jag blir tillregnat Jesus med allt det han är och har gjort, och så blir jag fraregnat, icke tillregnat, allt det som jag själv är och har gjort. Detta ger Herren för intet. Nu har det i begynnelsen av kapitlet varit påpekt att David, nej, att Abraham blev rättfärdiggjort vid tron. Abraham trodde Gud och det blev regnet ham till rättfärdighet, står det. Att han hade icke något förtroende efter kjödet, efter sitt naturliga människa. Han kunde inte rosa sig överfor Gud. Om han väl kanske kunde rosa sig i sammanligning med människor, så kunde han i hvert fall icke rosa sig överfor Gud efter något han var, efter sin naturliga förutsättningar. Det har alltså lagt en väldig vikt på vad intet Herren ger oss detta. Det är sagt i kapitel 3, rättfärdiggjort oförskyllt. Här preciseras detta ut från ett annat synspunkt. Det är utan gärningar. Det är utan betingelser. Så kunde man då invända, ja men då omskärelsen, är inte den en betingelse? Därför blir det tatt upp nu i det följande. Vers 9-12 där. Gäller den saligprisning de omskårna eller också de uomskårna? Och så blir det hänvist till Abraham. Och för att se det kort, så står det att Abraham fick omskärelsen som segl på den rättfärdighet vid tro som han hade då han var uomskåret. Så långt från att omskärelsen var en betingelse för den rättfärdigheten, men tvärtom var en besegling på den. Han tog emot löftet när han var uomskåret. Han blev frälst och rättfärdiggjort när han var uomskåret. Och så fick han alltså omskärelsen som ett tegn, som ett segl för rättfärdigheten vid tro som han hade då han var uomskåret. För att visa att här är inte satt någon slags betingelse. Kort sagt, för att öka upp oss längre nu vid dessa vers 1-12, det är vid tro och icke vid gärningar. Och det att det är vid tro betyder att det är inte satt upp betingelser från vår sida som vi må uppfylla för att få del i den. Troen är inte en gärning i den förstånd. Troen är ingen prestation från vår sida. Troen består att vi hör utan att göra motstånd. Vi kommer mer tillbaka till det förresten i förbindelse med vers 18-25. Nu kommer vi till ett nytt avsnitt här, vers 13-17. För icke vid loven, står det. Den står i grundtexten slik. Icke vid någon lov. Här drejer det sig nämligen icke bara om Moseloven, men det drejer sig om att överhovudet icke är satt någon lov. Överhovudet icke satt någon betingelse. Akkurat som vi såg det i 3:21. Icke vid någon lov fick Abraham eller hans ett det löfte att han skulle vara arving till världen. Men med troens rättfärdighet. För där som de som håller sig till loven är arvingar, där är troen blivit unyttig och löfte blivit till intet. För loven virker vrede. Men vad det inte är, och där läggs det vikt på det, inte finns någon lov, är det heller ingen överträdelse. Och så vidare. Förlöpig ska vi stansa där. Här blir alltså sagt först, icke vid någon lov. Alltså överhovudet icke vid betingelser vi skulle uppfylla. Fick Abraham eller hans ett, det vill säga de troende, det löfte att han skulle vara arving till världen. Löfte betyder gavebrev. Evangelia heter det på grekisk. Det betyder en gave, överdragelse. Abraham och hans ett har fått en gaveöverdragelse ifrån Gud. Det är flera städer nämnt om evangeliet att detta glada budskap det består i en slik gaveöverdragelse. Man kan spöra det löfte att han skulle vara arving till världen. Vad betyder så det? Det är bara en som är arving till världen. Vi läser om honom i Hebreerbrevets 1:e. Vem Gud har satt till arving över alla ting, står det. Det är sagt om Guds son. Vi har det också i psalmen 2. Du är min son, jag har fött dig idag. Begär av mig så vill jag ge dig hedningen till arv och jordens ände till eje. Och det talar i Gamla testamentet svärt meget om en arv som tillkommer Guds son, tillkommer Herren. Allt är skapt vid ham. Allt är skapt till ham, säger det Nya testamentet. Jag kan hänvisa till Kolossenserna 1:16 för exempel. Vad du än kan nämna i skapverk och det som Herren har skapat. Allt är det skapat vid ham. Men inte bara det. Det är också skapat till ham. Och han är av fadern satt till arving över världen. Nu heter det här att det löfte Abraham har fått går ut på att han ska få vara arving till världen. Det ser att här drejer det sig om Guds söns arv. Det som skriften säger tillkommer Guds egen son. Det är ett gavebrev gett Abraham, och det är gett till alla som i likhet med Abraham tar emot Guds löfte och tror på det. Då Gud gav Abraham detta, då satte han inte upp någon betingelse människorna måste uppfylla för att få del i det. Han gav det utan betingelse. Vi har två slags pakter i Bibeln. Det samma går igen i Galaterbrevets tredje kapitel, har du nog sett. Och det nya testamentet lägger väldigt vikt på det. Och jag vill gärna ha sagt för min del att den enaste rätta måten att förstå det gamla testamentet på är att förstå det ut från det nya testamentet. Det vill teologen idag inte gå med på. Det ska förstås liksom folket den gång kunde förstå det, säger de. Och vad vet teologen idag om vad folket den gång förstod? Det är en ting. Och så är det en annan ting som är väldigt allvarlig. Bibeln säger gång på gång: mitt folk förstår intet. Det gamla testamentet, det skäller nöje mellan hvordan folket uppfattat Guds ord. Vad folket trodde om det Gud hade sagt. Och vad Gud verkligen hade ment med det han hade sagt. Det var två forskjelliga ting. Guds ord i det gamla testamentet godtar inte Israels religion. Vi möter en folkreligion i Israel. Men den är inte identisk med Guds uppenbaring i det gamla testamentet. Det må vi vara klara över. Idag är det helt allmänligt att framställa Israels folkreligion som den gammeltestamentliga religion. Men här säger gammeltestamentet själv att det inte är tillfälle. Och att profeterna, de kom i konflikt med folket. Och ju längre tiden gick, desto större blev klöften mellan Guds profeter och den stora breda mängden av folket. Folket var religiöst. Och det var så ledet av sina präster och ypperste präst. Och prästerna och ypperste prästerna ledet denna folkreligion i stor utsträckning. För exempel ypperste prästen i Samaria på profeten Amoses tid. Så kommer Amos. Han var egentligen en getergud uppifrån Tekoa. Han blir Herrens profet. Han säger själv, han står i Herrens förtroliga råd. Och det Herren talar, det må han profetera, säger han. Men många tack, ypperste prästen i Samaria, ska ha sig frabett den slags tal. Jag syns den så underligt aktuell, den här profeten Amos idag. De synder som Amos räfser, det ser vi i vårt samfund. Den sang och musik som Gud fällde sin dom över och som de falska profeter yndet att ha med i sin verksamhet fäller Gud domen över. Det står i Amos kapitel 5 bland annat, inte vers 39, men jag kan inte citera det helt orätt, när Gud säger: jag hater eders larmande sanger. Är det något vi möter idag som får inpass i kristen verksamhet, så är det larmande sanger, slagverk och grejer. Den som står fram idag och säger det, Gud hater detta, han är inte välsett. Det är nog också idag stor forskjell på det som den genomsnittliga, ska vi säga det, menige kristen tror och det som verkligen är uppenbaringen till frälsen i Nya testamentet. Gud alene vet hur många av dem som bekänner sig som kristna det är som verkligen är frälst. Det vill inte jag ha uttalat ett ord om. Och jag har aldrig satt märkelapp på någon människa. Det tillkommer inte mig och det har inte Herren satt mig till. Men han har satt mig till att lära vad Gud så säger. Men jag bara nämner, det är så väldigt aktuellt. Hvis vi då ska bedöma det gamla testamentet utifrån Israels folkreligion, så ser vi inte detta med dessa två pakterna. Och då kallar det loven en nådepakt. Det säger inte det nya testamentet. Och det säger heller inte det gamla testamentet själv om dessa pakterna. En pakt, det betyder en reglering mellan två parter. Eller flera kanske. Men i dette tilfellet er det to parter. En regulering mellom Gud og menneske. En slik regulering kan skje på en av to måter etter Guds ord. Vi har den pakten Gud opprettet med Abraham. Den møter vi fra kapittel 15 i første Mosebok et stykke utover. Det var Herren sier til Abraham, se, jeg gjør min pakt med deg i dag. Og der står ikke en eneste betingelse om hva Abraham skal gjøre. Ingenting. Man kan lese det igjennom. Abraham blir bedt om å tro Gud. Det gjorde han allerede fra den stund han var kalt. Men paktslutningen kommer ikke i kapittel 12. Der kommer Abrahams kall. Paktslutningen kommer senere. Og da Gud opprettet den pakten, så opprettet han det på grunnlag av sine løfter. Altså den nådepakt. Og en nådepakt betyr det er ikke satt noen betingelse som vi må oppfylle fra vår side for å få del i løftet. Løftet er gitt uten betingelse. Det er nådepakten. Senere opprettet Gud en ny pakt med Israel på Sinai. Den pakten er ikke en nådepakt. Det er en pakt som er opprettet på grunnlag av Guds hellighet. Og du hører jo Herren begynne med å si det, jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud. Det er en lovpakt. Og der møter du like for like. Der får du løfter både om evig liv og velsignelse. Men løftet er gitt på betingelse. Hvis du holder betingelsen, gir jeg deg velsignelsen. Det er like for like. Det er en lovpakt. Og den pakt som ble opprettet med Moses er ikke en nådepakt. Mange teologer får si hva de vil om det da. Og Israel roste seg av loven. De satt sitt håp til loven. Og da sa Jesus, som du kan lese selv i Johannes evangeliet, I setter deres håp til den som anklager eder, loven, sier Jesus. I har den som anklager eder, loven, den som I setter deres håp til. Hvis et menneske setter sitt håp til betingelser han oppfyller for å få del i Guds løfte, får han ingenting. Dette er det store anstøt som følger med evangeliet, og som menneskene stadig er på ferde for å eliminere. Få vekk dette anstøtet. Tenk at Gud gir alt for intet. Jeg hørte en gang som sa, Gud belønner dovenskapen han da. Ja. Det er evangeliets anstøt. Ja, det er et anstøt, det kommer i kapittel 9:30 som vi har vært inne på allerede. Hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg, står det henne mot slutten av kapittel 10 i Rombrevet. Esaias våger seg til å si det, sier apostelen. Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Da Gud ga løftet, gavebrevet, da var det ikke med loven. Og det er jo et veldig løfte. Altså, det som gjenoppretter hva vi har ødelagt, er det. Vi var skapt til å være Guds barn. Vi ødela vårt barnekår med vår synd. Og vi kan ikke gjenopprette det som er ødelagt. Og ikke engang Gud kan gjenopprette vårt barnekår. Det lar seg ikke gjøre. Og hvert eneste menneske som blir vakt og kommer til å kjenne den sannheten, han kjenner og føler det at det er slik. Men vi har fått et nytt kår. Guds sønns kår. Guds sønns rettigheter er gitt oss i et gavebrev. Da Gud ga det gavebrevet, ga han det uten å och knyter betingelser till det. Och så begrundas detta vidare som du ser nu här i Romarna 4. För står det vidare. Därsom de som håller sig till loven är arvingar, då är löfte blivit till intet, eller då är löfte blivit ogyldig eller unyttig. Alltså det står i grundtexten, där löfte blir tomt. Där innehåller löfte ingenting. Att ge ett löfte på betingelser är det samma som att du inte ger något löfte, med andra ord. Och därför de som håller sig till loven är arvingar. Där löfte blivit tomt, står det alltså. Och där tron men är blivit tom. Och löfte vi gjort till intet. Det som är översatt med gjort till intet, det svarar till det latinska ordet mortificere. Jag har brukt ett grekiskt ord som betyder att nöjaktigt det samma som det latinska mortificere, det vill säga erklära dött och makteslös att vara. Alltså, visst de som håller sig till loven, visst de som alltså ska uppfylla betingelser för att vara arvingar hos Gud, visst de skulle verkligen bli arvingar, där är tron unyttig. Det är ingen hjälp i att tro. Och tron innehåller ingenting. En tro på betingelse är en tom tro. Och löfte, det är blivit mortificerat. Det är samma som att det är löfte tillbakekallt och är känt dött och makteslöst att vara. Varför det? Jo, står det vidare. För loven virker vrede. Den minsta betingelse vi skulle uppfylla för att få del i löftet vill vi inte klara. Gud kan inte godta något som inte stämmer med hans väsen. Skulle vi uppfylla ett löfte, så måste vi vara syndfria och fullkomna då. Gud godtar inte det som vi skulle göra. Det ville bara bringa oss in under Guds vrede. Då ser jag något som är fullständigt bort i natten, meningslöst, men bara för att ta argumentationens skull. Sätt att jag skulle be en bön i Fader vår slik som den bör bes, så vill jag inte kunna greja det. Det är inte en betingelse vi kunde göra. Vår liten den måtte vara, det är ingenting vi kunde göra utan att det kom till att bringa oss under Guds vrede. Loven virker vrede. Men, står det, hvor det ikke er, det er lagt vekt på det i grunntekten, hvor det altså ikke finnes noen lov, er det heller ingen overtredelse. Hvis det ikke er satt noen betingelse, da blir det ingen overtredelse. Derfor vi kan løfte ved troen, for at det kunne være som en nåde, så löfte kunde stå fast för helheten. Inte bara för dem som har loven, men också för dem som har Abrahams tro. Han som är far till oss alla som skrevet det här, till många folks far har jag satt dig, för Guds åsyn, vem han trodde. Alltså där är ett inskudd där, till många folks far har jag satt dig, så sammanhänger slik att Abraham, han är en far för alla troende, för Guds åsyn. Vi ska stansa där nu då. Tack för idag.